Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Steering wheel, here.
Välkomna tillbaka IF1-uppehållet. Men uppehåll gör inte din F1-podd plattan i mattan. För vi är här igen. Jag är Filip Lindfors och den andra som inkluderas i vi är du, Anna Andersson.
Absolut, jag känner mig som en stor del av ett vi.
Är det ett annat liv för dig när det är F1-uppehåll?
För mig? Ja, jag har ju faktiskt ägnat de senaste veckorna åt ganska mycket valbevakning faktiskt till vår nya valbibel som kommer ut här lagom till det stora valet. Så det har varit lite sånt och så har det varit lite hockey och så lite så, ja.
Allt i allt. Men förra veckan så var det ett specialavsnitt och nu är vi extra bjussiga mot våra lyssnare för att det kommer ett specialavsnitt igen. Förra veckan hade vi en gäst som vi då benämnde som framtiden av svensk racing. Och idag har vi med oss en av de största i svensk racinghistoria. Med 79 starter i Formel 1, 12 podium, 88 poäng, 11 år i F1. Och har kört för både Ferrari och McLaren. Vinnare 1997 av legendariska racet Le Mans. Och en av de största i svensk racing genom tiderna. Stefan Lill Lövis Johansson. Välkommen till Plattan i mattan.
Stefan Johansson is now on his 58th lap out of 60.
Stefan Johansson goes into the...
Tack så hemskt mycket. Tack.
Du, jag ser att du sitter i någon slags ateljé och det känns konstigt att inte börja med platsen du befinner dig på. För att det är ju inte som att du sitter liksom i ett vanligt kontor med lite böcker och några gamla sladdar bakom dig. Utan jag ser ju då stora konstbitar här, både på väggar och på golv. Vart är du någonstans?
Ja, jag befinner mig här i min studio i Santa Monica i Kalifornien. Det här jag spenderar mesta delen av mitt liv just nu i... Och måla och pyssla lite. Förutom de tävlingar jag åker på givetvis. Jag sköter ju fortfarande mitt management och lite olika jobb så inom racing självklart.
Vi kanske ska börja där för vi kommer komma in på din historia som F1-förare och racingförare i allmänhet. Mm. Men just nu är du alltså fortfarande liksom i racinghetluften ändå som agent till bland annat Felix Rosenqvist och Romain Grosjean med flera, va?
Ja, inte Romain Grosjean, men Scott Dixon däremot. Felix och Scott är väl de två. Sen hjälper jag lite yngre killar också som förhoppningsvis kommer att blomma ut snart här och lite, komma upp i lite större klasser också.
Spännande, då vill vi ju naturligtvis direkt höra hur är läget för Felix här och McLaren nästa år? Formel E eller IndyCar?
Du börjar med de lätta frågorna, så jag... Nej, men det ser...
Ja, men du spelar ju upp bollen liksom.
Det ser rätt bra ut, tror jag. Alltså, man kan säga att det ser bra ut för IndyCar. Vilket team det sen blir, det vet vi inte än. Va? Men det ser positivt ut. Det är väldigt stort intresse runt Felix faktiskt. Från flera olika team. Vad det sen blir med McLaren eller inte, det vet vi inte än. Tack vare den här... lite mässiga situationen som har uppstått här tyvärr, men någonting blir det, är nästan övertygad om.
Då syftar du på Alex Palou, Ganassi och McLaren, när du säger röriga. Mm.
Och då ska vi alltså, vi ska få reda på nu här i podden, hur du från födelse till dagens datum har tagit dig till den positionen där du sitter idag genom att gå igenom lite av din racingkarriär och lite hur du ser på Formel 1 och så vidare. Vi har en tanke att vi vill liksom börja med att göra några slags, ja, vi har döpt dem till snabbfrågor, men det kommer väl inte liksom, det går inte i 370 km i timmen, men vi ska ta oss via dem till olika epoker i Lill-Lövis liv. Lill-Lövis förresten, innan vi börjar där, Stor-Lövis, är det farsan eller?
Jajamän.
Han var Lövis bara?
Han var Lövis. Han växte upp på ett ställe som heter Lövåsen utanför Växjö. Och det var egentligen bara ett hus som hette Lövåsen. Och sen blev han Lövis då när han körde lite grann, och hans kompisar började väl kalla honom Lövis då på den tiden. Och som det är i Sverige så blev jag Lill-Lövis. Det var inte mer komplicerat än så.
Om vi börjar så här då. Fullständigt namn.
Stefan Nils Edvin Johansson.
Det låter ju vansinnigt småländskt faktiskt.
Ja, men det kan nog bo på att jag...
Du är smålänning, eller hur?
Jag var född där och växte upp där, ja, precis.
Ja, men det låter nästan som en sån Vilhelm Moberg-namn.
Ja, precis.
Fantastiskt, ja.
Och nästa är då alltså således födelseort, uppväxtort och boendeort.
Uppväxtort, födelseort var Växjö. Ja, nu är det ju Santa Monica. Los Angeles.
I den goda värmen i LA. Ålder, ja, nu och när du körde F1?
Ålder nu 65. Och när jag körde F1, ja, det var väl från 20... Jag var när jag började 24, tror jag. 25, 24 till 35.
Men du säger att du är 65. Du är född 56.
6, 56, ja.
Och den som kan sin sport vet ju att... det är ju alltså, det gör ju dig till en av de legendariska 56-orna. Med, ja, Stenmark, Wassberg, Frank Andersson, Björn Borg. Linda Haglund.
Ja, visst. Jo.
Lill-Lövis Johansson. Vart rankar du dig själv där?
Det är ju svårt att säga. Det är ju, jag menar, det, jag tycker alltid det är svårt att ranka folk generellt. Så liksom, det är likadant, man får alltid frågan, vem är den bästa racerföraren i historien? Liksom,
den kommer du få idag också.
Det är så otroligt svårt att jämföra olika perioder och sånt. Liksom, och ännu svårare att jämföra olika sporter. Då. Men... jag menar, Björn Borg och Stenmark var ju helt, alltså de var ju, även vi var samma ålder, så var de ju mina hjältar på den tiden. De var ju helt, alltså var helt fantastiska. Jag glömmer, det enda jobb jag har haft i hela mitt liv, jag jobbade 6 månader på en fabrik i Växjö när jag var typ 18, det var när Ingmar precis började vinna. Jag glömmer aldrig, liksom, hela fabriken var ju igenstängd på morgonen när han körde i Valgardena eller vad det nu var för någonstans. Det var ju, alltså det var ju helt otroligt. Vilket, alltså man var ju så nedgrävd i det här med honom hela tiden. Va? Det var fantastiskt.
Snabbaste hastighet du någonsin kört, både på banan och privat?
På banan 408 km i timmen. På Le Mans, innan de hade la in chikanerna.
Helskotta, där slår du...
Ja. Jag tror fortfarande det är rekordet faktiskt, jag vet inte. Men jag hade, det var första året jag körde på Le Mans. Och då hade de ju fri boost. Så vi hade på kvalet, typ 10 på kvällen. Och det var fortfarande lite i dagsljus. Och max boost med kvaldäck. Och jag fick världens slipstream av Hans Sturks. Så och de klockade mig på 408 km i timmen i slutet på.
Satan! Det är alltså snabbare än vad Felix Rosenqvist svarar på frågan. Eller hur, Anna?
Ja,
jag tror
det är
inte
det.
Han har kört i 408.
Men alltså 408, hur känns det att köra 408 km i timmen? Märker man det överhuvudtaget?
Ja, det gör man. Men normalt tänker man inte på farten, alltså på hastigheten så mycket. Va? För att när man ligger typ 370-380 till och med. Va? Men... det märktes, alltså, framförallt för det är en liten kink på Le Mans som egentligen man inte ens tänker på som en kurva. Men i 408 knyck kan jag lova att det är en kurva den också.
Ja, för det känns...
det är helt sjukt.
Ja, det var häftigt. Det var ju så svårt att bedöma vad bromsningen är också. Liksom. Man har ju liksom sina såna här marker points, 200-skylten, 150-100. Va? Men där liksom fick man ju bara... wing it, mer eller mindre liksom, för man skulle bara dras rakt av i slutet på inbromsningen.
När du sen sakta in då, tänkte du du har en hastighetsmätare. Ser du hur fort du kör?
Nej, det ser man inte. Vi ser ju bara varvtalet. Men jag menar, man vet ju ungefär hur fort det går när man bara tittar på varvräknaren. För jag menar, det är liksom framförallt på den tiden, för då hade man inte någon data egentligen på bilen, utan det var liksom bara en manuell så här med nål så här, va. Och men man ser ju, har man typ 300 varv, 400 varv mer vad man hade varvet innan, då vet man att det går riktigt fort, va?
Den slog i taket helt enkelt.
Vi är inne på Le Mans. Vi stannar bara lite där. För de flesta av våra lyssnare, eller många av våra lyssnare i alla fall, är ju F1-fantaster som liksom jag börjar liksom lära sig det ena och det andra om resten av racingvärlden. Le Mans är ett uthållighetsrace som är typ ett av världens äldsta race genom alla tider, va?
Som du
har vunnit, som du vann 97 och som du har kört många gånger. Och där handlar det alltså om att man kör på en bana, men det handlar inte om att ta sig i mål ett antal varv, utan det handlar alltså om att köra flest varv under 24 timmar. Och vad körde du för bil då, så att säga?
En Porsche. Det året jag vann körde jag en Porsche.
Och då det ser inte ut som en Formel 1-bil liksom, utan...
Nej, den har ju, alltså hjulen är ju täckta på sportbilarna. Och det är väl det som är liksom den mest största visuella skillnaden mellan en Formel 1-bil eller en formelbil generellt och en sportvagn. Eller en prototyp eller vad man kallar den.
Så delade du den här bilen då med Tom Christensen, va?
Tom och Michele Arboretto.
Ja, gamla F1-kollegan där, va?
Vi möttes, alltså vi var ju som bröder, han och jag också, till slut. För vi stred hårt mot varandra i Formel 3 i början av vår karriär, sen i Formel 2. Sen blev vi stallkompisar i Formel 1. Sen liksom gick vi vår egen väg, sen blev vi stallkompisar igen i Formel 1, i Arrows. Och sen körde vi Daytona ihop för Ferrari på 24-timmarsloppet där. Och sen vann vi Le Mans. Körde vi ihop där, så vi vann Le Mans. Sen körde vi stallkompisar igen på Audi, så vi liksom, vår karriär följde varandra hela tiden.
Men det
tyvärr gick Michele bort också i en testolycka.
Hur hanterar man det där egentligen, tänker jag? Hur hanterar man det egentligen när man jobbar så mycket ihop och sen förlorar så pass många nära vänner som det ändå blir?
Ja, det är en bra fråga. Alltså det är en väldigt konstig psykologi där. Alltså jag menar, alla är ju säkert annorlunda också. Jag kan ju bara svara för mig själv givetvis. Men alltså man gräver ner det där, alla känslorna i en djupt hål någonstans i magen. Och där sitter det liksom. Det första man vill göra liksom om en kompis, eller även om man själv har haft en stor smäll till exempel, det är att gå i bilen så fort man kan. Och köra igen. Liksom, jag glömmer med när Elio gick bort till exempel. Vi testade på Policar den dagen. Och jag var ju totalt förstörd. Men jag ville fortfarande hoppa i bilen så fort som möjligt. Och åkte ut och liksom körde det snabbaste varvet jag hade kört någon gång.
Och det gör man för att man vill komma över smärtan, ja, då, eller?
Det är väl, nej, men alltså visa för sig själv att det där påverkar inte mig på något vis. Utan liksom, ja, det är bara liksom, man är så fokuserad på liksom att vara snabbast, vara bäst och liksom göra sitt jobb hela tiden. Va? Man vågar inte låta de känslorna påverka på något vis. Liksom.
För det som slår mig så ofta är när man tittar på dagens racing och dagens Formel 1, så är det ju så oerhört säkert på något sätt. Alltså vi ser fruktansvärda olyckor, man får ont i magen, men någonstans känner man ändå att ja, men det går bra. Jag tänker på Romain Grosjean, jag tänker på Hamilton när han hade Verstappens hjul på huvudet förra året, Mick Schumacher här i början av den här säsongen. Ja, Joe tidigare i somras. Men när du körde på 80- och 90-talet, då var det ju så att den typen av olyckor var ju en del av sporten, och många av dem med dödlig utgång.
Absolut.
Ja, och hur, där kom jag också liksom att känna att är kärleken till racingen så stor att man accepterar att det är en del av den, eller hur?
Ja, så är det liksom. Men alla vet ju vad risken är, framförallt Alltså, jag vet inte om idag om de vet vad risken är. För att, så det, alltså, idag måste det ju vara en riktig alltså, freak-olycka om någon ska bli skadad ens egentligen. För det är ju så, jag menar, avåkningszonerna, bilen är ju så otroligt mycket säkrare idag än vad de var förr i tiden. Men alltså 80-talet började ju bli lite bättre, men 70-talet och 60-talet var ju, jag menar, där visste de ju inte om de liksom skulle komma hem efter helgen, varenda race nästan. Men alltså det är ju, alltså sporten är ju nästan pervers. På så vis att man är ju liksom, man är helt, man accepterar det liksom. Och det, så är det bara liksom, man gör liksom, kärleken för sporten liksom, den känslan, den space man är när man kör liksom, hela den state of mind, vad man ska kalla det, är så otroligt, det är som en slags superdrog kan man säga, liksom, där all, liksom allt bara flyter så skönt liksom, och liksom det är, det går inte att förklara om man inte liksom har erfarit det själv egentligen.
Vi vill fortfarande ha svar på snabbaste hastighet du någonsin kört utanför banan, privat alltså. Felix Rosenqvist svarade 300 blås på Hallandsåsen när jag var 18 år.
Ja, men då är jag bättre än honom där också.
Yes, låt höra.
Jag tror jag hade 330. Det var en Ferrari på väg till Spa. Från flygplatsen i Belgien för många, många år sedan.
Du hade lite bättre förutsättningar då än Felix. Han hade någon hemmameckad som han och polarna hade fixat, sa han. Någon BMW som de hade hållit på och meckat med själva när han var 18.
Ja, han hade ju köpt på Blocket.
Ja. Jaha, men 330 okay. Alltså. Men då var du liksom du var F1-förare då, eller?
Mm, det var på...
Under Ferrari-tiden.
Ja, precis.
330. Ja, men skönt att höra att du spör din liksom adept då, både på bana och privat. Det här kanske också kan bjuda på ett roligare svar än Felix, med tanke på att du levde i en annan tid. Vilken var din egna första bil?
Min egen första var en Fiat 500. Oh. Som jag köpte för 800 spänn, och den har jag kvar fortfarande. Den står... Men nu är den värd typ 30 000 dollar, tror jag, den här bilen.
Det är lite imponerande. Hur har du sparat den? Du måste ju ha sparat den i liksom 45-50.
Den stod hemma i farsans hans lada. Han hade där hemma i Växjö i flera år. Sen när han gick bort, så den var ju rätt dåligt skick då. Va? Men jag hade den totalt... Den är helt renoverad nu. Den är som ny. Jättefin. Med suicide-dörrar och hela grejer, hela köret.
Från 80 dollar till, vad sa du att den är förmodligen värd idag?
Ja, nu ligger de runt 30 000.
Ja, det är fint, starkt. Ja. Stark profit.
Ja.
På bara ha.
Ja, men det var inte därför, men det är kul i alla fall. Kul att ha den kvar.
Tre stycken Formel 1-förare.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Levande eller döda, som du skulle vilja ta med dig på en rejäl krogrunda?
Oj, krogrunda.
Ja, det ska vara en rejäl krogrunda. Det ska inte bara vara två, tre drinkar.
Ja, James hade ju en del krogrunder med, så han är ju, han blir ju...
Vem då?
Lagledare. James Hunt.
Vem var där då? För våra nya lyssnare som inte har hängt med på 80-talet. Han körde, han var samtida med dig och körde.
Nej, han var innan mig. Han vann ju VM mot Niki Lauda på den tiden.
76.
När de kämpade mot varandra då. Men James var ju helt galen, vet du. Men skön kille. Alain Prost är jävligt kul. Det var jävligt mycket roligt ihop också. Så, och sen... De nya,
vad dricker Prost? Inte, vad dricker Prost då? Rörsut eller pastis? Vad drar han i sig?
Nej, det är väl lite av varje. Det är inte... Ja, vem ska man med? Ja, Elio kanske, om han hade hängt på också. Vi hade mycket, mycket, mycket kul ihop här.
Nu ska du få en fråga som du inte kommer gilla. Vem är the GOAT of F1, the greatest of all time?
Jag tror Lewis är the GOAT. Jag är väldigt imponerad av honom. Inte bara för att han är otroligt duktig, givetvis, alltså talangfull. Jag menar, det är ingen som har kommit första året. Så sopade han banan med Alonso och nästan vann VM första året han körde. Och liksom alltid varit på topp hela tiden. Men vad jag älskar med honom är att han har gjort aldrig gjort något dirty tricks. Liksom aldrig kört liksom... Han är ju hård men alltid fair. Och det är det jag uppskattar med honom. Liksom, han har fått tillbaka det här liksom, med liksom real hard racing. Och inte massa jävla dirty racing som... Tyvärr kom in i bilden lite grann på den genom först Senna och sen Schumacher liksom höjde det till en helt ny nivå, va. Så att det är det jag uppskattar mer något med honom, och det är därför jag håller honom kanske högst av allihop.
Kan man kalla förra året, alltså i jämförelse med F1-historien, för en sån som mig som inte liksom var med på 80-talet, kan man kalla det lite dirty racing det som man såg förra året mellan Max och Lewis? Eller är det helt andra måttmätt?
Ja. Absolut. Nej, men absolut. Det var ju, det gick ju lite för over the top där liksom, tycker jag många gånger. Va? Definitivt. Och det jag tycker jag är lite synd. Va? Men jag tror Max redan i år visar han ju en helt annan mogenhet än vad han hade förra året. Nu tror jag han liksom har kommit över den här tröskeln. Liksom, va? Och jag känner på mig att Max kommer nog att bli the GOAT så småningom.
Jag tänker, är det skillnaden på hur Max beter sig mot Lewis Hamilton och hur han har betett sig mot Charles Leclerc i år? Det har ju varit en annan typ av racing från Max sida. Beror det på att han har en titel? Eller beror det på att Hamilton var den mästare han är? Eller beror det på att han och Charles Leclerc har racat mot varandra så oerhört många år? Vad är liksom anledningen?
Jag tror det är en kombination av allt det faktiskt. Jag tror det var ju lika när Senna kom in då, va, så var han ju liksom obsessed med att slå Prost som var kungen på den tiden, va. Det var liksom den enda målsättningen han hade liksom, att vara bättre än Prost, och inte bara vara bättre men alltså och liksom bara sopa banan med honom om man kunde, va. För liksom verkligen visa vem som var bäst. Va? Och jag tror lite grann det var samma situation med Max och Lewis förra året. För Lewis var ju självklart kungen och vunnit, jag vet inte, många titlar då innan. Va? Men, och sen tror jag han också var påäggad av sitt team jävligt mycket. Va? Både Helmut Marko och Christian Horner. Va? Sen var det ju en otrolig fight mellan Mercedes och Red Bull generellt. Alltså inte bara genom förarna utan även teamen. Va? Och liksom massa... skitsnack fram och tillbaka i press och sånt här, va. Och sen tror jag också när man har vunnit den här första titeln, va, då blir det liksom, då vet han att han kan göra det, va. Nu har han ju en helt annan mogenhet, och sen tror jag också att han och Charles har ju en helt annan dynamik, va. Så de har ju kört mot varandra sedan de var typ 5 år gamla i go-kart, va, och liksom umgåtts. Så de har säkert ett helt annat förhållande, självklart, än vad Lewis och Max... De har väl egentligen inget förhållande, så vitt jag vet. Va? Men jag är liksom inte tillräckligt insatt för att veta vad deras personliga situation är, givetvis. Va? Men jag förmodar det.
Men nu råkar vi prata här om lite om det nuvarande F1. Och då blir jag ju lite nyfiken på att höra dina åsikter om... den här säsongen. Jag har suttit här och varit frustrerad, förbannad och irriterad och inte förstått hur Ferrari har hanterat den här sommaren, eller faktiskt våren, där man har haft ett sånt läge som i mina ögon är att Mercedes är inte på banan. Man har en otrolig fin möjlighet att utmana Red Bull, och man har helt enkelt kastat bort det, tycker jag. Vad tycker du?
Ja, jag håller med. Självklart. Det är ju katastrof när de egentligen har en bil som är... Alltså, de har ju den bästa bilen. Jo, det är inget snack om det. Alltså, överlag på alla banor är ju bilen snabb. Och Leclerc har ju gjort ett otroligt jobb. Och även Sainz, men framförallt Leclerc. Men sen har de ju... Alltså, Jag tog Leclerc och åkte väl av lite grann genom att vara frustrerad helt enkelt. Va? Men jag förstår också hur enkelt den banan, framförallt den kurvan, är väldigt tricky. Är man på gränsen, jag tror det kan bara vara en nedväxling som gjorde att bakhjulen låste lite grann. Det är allt man behöver för att man ska spinna på den, i den svängen där. Va?
Vi pratar om Frankrikes GP där.
Om man var på gränsen och nedväxlingen inte gick exakt smooth, och det kan ju vara någonting i mjukvaran ibland som gör det, va? Så är det, då spinner du direkt, alltså, så är det bara där, va? Så att jag förstår så vad som hände där, men sen alltså det, Ferraris beslut på strategin är ju helt katastrofalt, alltså jag fattar, för att jag menar ett amatörteam i sportvagnar skulle göra bättre strategibeslut än vad de gjorde i Hungern. Jag menar, lägga på hårda däck när de vet, som de inte ens har kört på. Inte ett varv på träningen. Och liksom, samtidigt kan de ju se hur sakta både Alpine och Haas kör på de hårda däcken. Jag sitter och tittar på tv hemma och har liksom minimal information framför mig. Och liksom bara skriker, nej! Varför lägger de på de hårda däcken liksom? Så jag, helt ofattbart.
Ja, och jag tänker på Monaco.
Ja, likadant där också. Men ja, alltså, så här är det ju, alltså Formel 1 idag, det är rätt konstigt. Alltså, det är så otroligt sofistikerat och så alltså, ofattbart hög nivå på teknologi och allting sånt. Va? Och jag vet ju, jag menar både Ferrari och McLaren som jag har bra förhållande till fortfarande. De har ju alltså sån här control center, eller vad de kallar det för, på fabriken där det sitter typ 60 personer och jobbar med strategin. De har vädermonitors, de har allt. Alltså du vet så här. Men jag menar när ett sån här grej händer, du har ju typ 2 sekunder på dig att ta ett beslut. Kanske 5. Jag menar, de hinner ju inte processera alltihop det här. Va? Och det är det liksom då 60 boffins som kanske aldrig har varit på ett race hela sitt liv ens. Va? Framförallt inte i mitt i smeten, va? Liksom där man måste liksom bara ta snabba beslut hela tiden. Så jag förstår varför det hände, va? För de, liksom, de är teoretiker allihop. Och de liksom, du vet så här, enligt våra analyser, bla 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 bla. Och du vet, då är det för sent redan.
Ja, men man måste ju vara coach också. Man måste ju våga ta de där snabba besluten.
Ja, precis. Man, det, så här, då får man ju liksom bara tänka på fötterna så här. Liksom. Det var ju därför Ross Brawn och Schumacher var så bra. För de kom ju genom sportvagnsracing, bägge två. Och där är det liksom, på ett 24-timmarshopp till exempel, där har du typ säkert 10-15 sådana här situationer där man måste ta ett snabbt beslut om någonting händer på banan. Pit now eller stay out. Liksom. Det är det, liksom. Och det kan ju totalt ändra hela utvecklingen av racet efter det. Då.
Jag blir nyfiken på när Anna frågar här hur du tycker om F1-säsongen. Jag undrar, hur kollar du på F1 nu när du bor i liksom USA-tid, race som körs i Europa och sådär? Hur går det till?
Ja, jag är uppe vid 4 på morgonen.
Ja, det är så alltså.
Religiöst. Med dator, timing and scoring och hela...
Ja, vad mäktigt! Och då när man har en sån bakgrund som du som har kört... massor med år i Formel 1 och du har varit i Ferrari, du har varit i McLaren. Har du några sympatier extra för något team på något sätt? Hatar du Red Bull till exempel?
Nej, absolut inte. Jag tycker de har ju gjort ett fantastiskt jobb. Ja. Alltså, det är ju...
Men håller du på? Har du liksom lite extra? Håller du på?
Ja, mina hjärtat klappar ju för Ferrari fortfarande. Det är ju något magiskt med Ferrari. Så är det bara liksom när man är man del av den familjen och liksom har varit i den familjen, det försvinner aldrig, utan liksom det är något helt magiskt med dem. Och, det är lika, liksom, och de känner likadant, men de är i kontakt hela tiden. Liksom, kommer du till Austin? Vi vill gärna att du kommer hänga med oss liksom, över helgen och sånt här. Liksom. Så att det är, och du vet, det är ju helt nya folk allihopa. Liksom, så att, men det är liksom en familj.
Och du körde för Ferrari som, 85 och 86.
Mm.
Men du, tänker jag då, när de har haft en sån här tuff säsong och du snackar med dem, vilka känslor får du när du pratar med Ferrari och teamet, och hur djupt in i teamet kan du prata idag?
Ja, jag har väldigt bra väldigt bra kontakt med Pierre och Ferrari fortfarande.
Är han förbannad då?
Ja, han är lite får vara lite diplomatiska, men det kan man nog. Det är ju alla är ju, jag menar, förbannade eller kanske frustrerade, det är väl ett bättre ord kanske, liksom, att det är ju alla vet ju hur potentialen nu liksom var, och de ser väl att liksom ett världsmästerskap till liksom bara rinner ur händerna på dem här.
Man ska säga att du har ju både din historia som före detta Ferrari-förare, men du har ju också fingrarna med i spelet som nutida racingagent, va?
Mm.
Därav lite diplomati.
Exakt.
Får jag fråga vad de största skillnaderna är? Alltså, man fattar ju såklart att det är oändliga skillnader på att köra F1 nu och F1 på 80-talet. Men om man liksom så här, utöver all teknik och alla dataskärmar och siffror, hur var liksom en racehelg på din tid? Alltså, rökte folk cigg i depån typ?
Ja, det gjorde vi faktiskt. Men jag glömmer aldrig mitt första förmöte. 1980 var det, den första F1-race jag körde för Shadow. Det var ju bara sådär liksom, du vet, vad hände över en vecka ungefär. Men jag, förmötet, det var i Buenos Aires i Argentina. Jag kom in i förmötet och där var liksom alla mina hjältar. Mara Andretti, liksom här, Gilles Villeneuve, Reutemann, du vet. Och jag kom in där förmötet, man såg knappt där inne, för alla satt där och blossade liksom. Vad fan?
Hur var liksom en racehelg? Så att ni kunde ju inte sitta i simulatorer varje minut av er vakna tid liksom, som de gör idag till exempel.
Simulatorer fanns ju inte ens, det fanns ju ingenting. Vi hade ju ingen data ens. Det fanns ingenting. Det, liksom, det, var, det enda datan som fanns, det var det föraren sa till sin ingenjör. Så det var ju otroligt viktigt att man liksom rapporterade allt. Man fick ju rapportera allting som hände med bilarna. Och det gjorde ju, jag menar, det var ju där Alan Prost var så otroligt. Han var ju, han kallades ju professorn, och det var ju, att jag anledning för det. För han var ju helt sjukt duktig på att liksom relatera allting som hände med bilarna. Och men som sagt, så att det var liksom, det fanns datorer, fanns inte ens, vi hade liksom ingenting mer än vad som
det var. Du körde då, testkörde, du var träningar, du kom in och så sa du, så är det någon som skriver ner med papper och penna typ.
Precis.
Ah, fy.
Och det var ju, det kan ju ha varit allt från att en liten vibration liksom, och det och sen lite där, det var hela tiden, va? Så man var ju, till slut var man ju som en, man var ju som en dator, man fick liksom relatera allt det här liksom. Och många gånger liksom på vägen hem från banan till hotellet till exempel. Fan, glömde jag liksom vända, köra, för vi hade ju inte mobiltelefoner heller, så det var bara vända och köra tillbaka igen liksom. Jag glömde någonting här liksom.
Och då berättar du en sak, så är det någon som skriver ner, ja, skriver ner det, och så ska man ha,
ja, det till, liksom, tillbaka till ingenjören då liksom. Så,
körde ni liksom, var det alltså, nu är det ju, nu har ju alla sina fabriker, och sen inför en racehelg så är det träning, kval, race. Hur var det på din tid?
Ja, alltså på skillnaden på den tiden jämfört, eller en av skillnaderna kan man säga på den tiden jämfört med nu, det var ju att vi hade ju obegränsad testning, så vi testade ju hela tiden. Jag menar, jag var ju på Fiorano i Italien och med förra liksom, typ 4 dagar i veckan, om vi inte körde helgen efter. Och bara liksom runt hela tiden och provade allt mellan himmel och jord. Och ofta var det ju så att liksom Enzo Ferrari då liksom, han satt ju där, vet, han älskade ju att höra ljudet av bilarna. Va? Liksom, vet, på sommaren då, det är ju dagsljus, det är typ 10 på kvällen i Italien också. Va? Och alla meckar liksom, ingenjörer och liksom, fan, ska han inte gå hem snart? Liksom, vi kan liksom wrap it up här och gå och käka någonting. Liksom. Liksom bara på hela natten.
Och det får man göra, du. Men jag tänker det, som förare då, när man blir så duktig på att känna efter, blev ni bättre förare för att ni kände bilen på ett annat sätt än vad dagens förare är, som kanske lever mer på en dator? Anledningen till att ställa frågan, det är ju att man har hört till exempelvis då Yuki Tsunoda ropa över radion och bara tala om att bilen är skräp liksom. Men han talar inte om vad det är som är fel.
Nej, det är rätt. Jag var på Monza för några år sedan då, så hade jag hörlurarna på mig från teamet under kvalet. Och då kommer de kör första rundan då. Så när han på väg in i depån, då kommer ingenjören och säger, hey, you have a small understeer through the Lesmo. Men då måste ju fan veta om att han har en understyrning. Självklart. Men liksom att ingenjören talar om föran vad som händer med bilen, snarare tvärtom.
Då är det så lite så att det knappt känns, men att det syns.
Ja, för jag menar, på den tiden var det liksom, då hade man liksom tre skeden i kurvan hela tiden. Bilen är lite nervös första turning, liksom rullar lite för mycket bak eller vad det nu är, någonting var. Sen går det understyrd i mitt på kurvan, och sen när man ger gas så är den lite liksom, då är bakvagnen lite för lös, vad det nu är liksom. Det är hela tiden, varenda kurva är olika stadier också, så man bryter ner den ofta i tre skeden då, och sen gör man en ritning av banan, och sen skriver man ner alla noterna så här då, liksom lite gupp där, bilen liksom bottnar lite i guppet, och det är tusentals grejer liksom varenda gång, men det är alltid olika grejer, varenda gång man har kört så är det någonting nytt eller någonting som är annorlunda. Och sen är det olika med olika däck, olika inställningar, och sen alla de olika inställningar man gör, så får man då rapportera vad som var bättre, vad som var sämre och så vidare. Sen hittar man någon slags till racet sen då, så grejen är ju att hitta den bästa kombinationen av allt det här, för man har ju aldrig en perfekt bil, det finns inte. Utan det blir liksom den som får alla de här pusselbitarna på rätt plats till racet, det är han som vinner racet.
Man blir jävligt nyfiken på och leka med tanken att man tar dagens startuppställning och sätter dem i era gamla bilar, 80-talsbilarna, hur det skulle gått. Tror du hade liksom sett likadant ut i, vad ska man säga, mästerskapspoäng om vi tog dagens uppställning i era bilar?
Ja, alltså först måste jag säga, jag tror dagens för generellt är otroligt duktiga. Nästan allihopa som kör Formel 1 idag. Otroligt hög nivå faktiskt. Dels för att de har kört så otroligt länge. De börjar i go-kart mycket, mycket yngre nu. Så de har mycket mer racecraft när de kommer. Och därför de kan börja i Formel 1 så unga nu jämfört. Liksom, på min tid då var man typ 25, 24, 25, 26 år gammal när man kom in i F1. Men nu är man ju för gammal, när man är 21 år gammal nästan. Liksom, då vill de ju inte ens snacka med honom. Så att det är helt annan dynamik nu. Men jag har sagt, liksom, om du tittar på den här nya generationen nu. Max, självklart Leclerc, Russell, Lando Norris, Albon är också duktiga. Liksom, det är otroligt duktiga förare allihop.
Vi har fått in lite.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Läsarfrågor faktiskt till dig, och de tar oss tillbaka ganska långt, men den första är i alla fall: bäste förare som du har kört med och varför, alltså teamkompis pratar vi då.
Alan Prost, utan tvekan.
Varför då?
Varför att han var, dels var han otroligt snabb, men just det här att han var så otroligt duktig på, vad ska jag säga, manage sin bil. Va? Alltså jag lärde mig mer på det året jag körde ihop med honom än jag gjorde hela min karriär nästan. Liksom bara följa. För han var liksom, och det försöker jag uppmuntra alla förare som jag jobbar med nu, liksom, att försöka få dem att förstå att du är chef för bilen. Du är CEO av din bil. Och du har hela det här teamet runt dig som jobbar för dig. Så det är upp till dig liksom att styra det här skeppet så det kommer i rätt riktning. Så något, hur du vill ha det helt enkelt. Va? Och det var han ju helt magisk på. Alltså, han manipulerade ju även upp till Ron Dennis. Liksom, han hade ju allihop liksom bara dansade runt hans symfoni hela tiden. Liksom, va? Det var helt och det, otroligt lärorikt för mig liksom, att jobba ihop med honom.
Var det något, som var liksom, alltså, som utmärkte honom till skillnad från alla andra? Alltså, för han är ju ett av de här namnen som hänger med om man inte har sett på F1 hela livet. Liksom. Det är ju Prost och det är Senna och det är Schumacher, Niki Lauda kanske.
Men jag tror även Senna, när han kom till McLaren sen efter, så lärde han sig lika mycket av Prost också. Va? För han var ju snabb, som otroligt snabb självklart. Kanske den snabbaste föraren i historien. Rent, alltså bara köra ett snabbt varv. Men han hade inte kapaciteten som alla andra hade att se den stora bilden hela tiden. Liksom, man behöver inte vinna varje battle to win the war. Liksom, utan han hade liksom likadant ta ett steg tillbaka liksom, och se situationen i hela depån. Liksom. Han tog beslutet att gå till Williams för han såg att den bilen var på rätt trajectory och vinna VM följande år. Så han signade upp med Williams och hade ett klausul i sitt avtal då att han kunde säga vem som skulle vara hans andra förare. Och det var ju liksom Senna körd liksom. Han ville ju gå dit också va? Men det gick inte. Så sen vann han ju VM då.
Fan, jag vill bara dra din F1-karriär. Nu har vi suttit och snackat skitlänge, men jag vill ändå för lyssnarna bara liksom säga vilka team du har kört för. 1980 gjorde du din första säsong för ett team som heter Shadow Ford.
Mm.
Och där körde du i, hur länge då?
Det var bara två race. Alltså, det var ju ett konstigt innan. Jag hade inte kört mitt första träningspass i Argentina, som jag berättade om innan.
Det
var första gången jag körde en Formel 1-bil hela mitt liv. Jag hade inte ett varv testning, ingenting innan. Så liksom bara in the deep end liksom, där med alla mina. Jag spenderade mer tid att titta i spegeln liksom, och försöka hålla mig i vägen för alla mina hjältar och liksom, ung efterförare. Liksom. Men det var sådana där liksom, bara kom till av ren tillfällighet.
Aha, det var alltså så pass löst.
Ja, jag blev inbjuden till deras fabrik alltså, typ i januari någon gång. Av han som var stallchef där då, eller team manager eller där. Och sen, jag tror inte de fick till det då. Alltså, de letade väl efter någon förare som ville betala då, den styrningen. Men det kom inte till, så i alla fall så fick jag typ 5 dagar innan racet. Kan du komma och köra i Argentina först? Liksom. Alltså, man liksom drömt hela sitt liv om att köra Formel 1, så kunde man inte tacka nej till det. Liksom. Så det var bara att hoppa på planet och åka.
Och sen var det ett team som hette Spirit Honda 83.
Mm. Mm.
Var det mer struktur där eller?
Ja, alltså det var ju det, alltså det var ju Hondas, vi var ju Hondas team då kan man säga, Spirit. Jag körde ju för Spirit i Formel 2 året innan. Och sen hade Honda då planer på att gå till Formel 1 följande år, och det var jag och Terry Bootsen som körde då, så valde de mig att bli föraren i Formel 1 då. Så att det var ju early days för dem givetvis. Alltså det var inga jätteresultat. Motorn var väldigt hade mycket tillförlitlighetsproblem och sånt. Så att, men det var ju en riktig opportunity att komma in i Formel 1 på riktigt.
Men det var dag och natt mot Shadow.
Ja. Shadow, de försvann. Alltså de var ju bara vid liv. Typ 3 race till. Va? Sen försvann de helt och hållet efter det. Va? Så det var ju det var redan slut för det teamet kan man säga.
Sen var det 84, Tyrell Ford och Tolman Hart. Och i Tolman Hart så kom de första poängen.
Ja, så att med 84 då blev det så där litet halvår. För att Honda drog sig ur Spirit och gick till Williams då istället. Och jag var utan en styrning då i Formel 1. Så jag körde, men Honda fixade en styrning åt mig i Japan i Formel 2. Så jag körde F2 och sportvagn i Japan. Jag körde sportvagn i Europa med Just i Porsche. Sen fick jag ett inhopp med Tyrrell när Martin Brundle blev skadad. Så jag körde 4 eller 5 race för dem. Och sen på någon annan förare som blev skadad, Johnny Cecotto som körde för Thomas. Så då hoppade jag in där och sen avslutade jag säsongen med dem som Ayrton stallkompis då.
att ha varit teamkompis till Ayrton Senna, som vi många anser var den absolut snabbaste föraren som har kört. Han är ju legend i Brasilien och han är fortfarande enormt stor över hela världen. Och han dog ju 1994 i maj. Men hur upplevde du Senna och köra med honom?
Alltså, han var ju väldigt i första året i sin karriär, var det mitt också, va? Så att det var ju, han hade ju inte utvecklats som han blev till slut, va? Men det var ju intressant då, för i Portugal till exempel, som var det första racet vi körde ihop, så var jag snabbare än honom på kvalet första dagen. Och det var liksom omöjligt för honom att acceptera att någon var snabbare än honom. Så dagen efter sen, så jag kommer inte ihåg hur kvalet blev, men i alla fall typ 3 år senare, så en av meckarna som jag hade då kom fram till, för då hade han bytt team liksom och allting hade gått vidare. Så, ja, vi var under strikta order att inte säga till någonting till dig, men sen snodde din motor över natten mellan fredagen och lördagen.
Men då snodde motorn? Gick han och plockade motorn?
Ja, alltså de bytte motorerna. Han kunde inte acceptera att det var någon som var snabbare än honom. Så han måste liksom, det måste vara något fel någonstans. Så de tog min motor och stoppade i hans bil och tvättade.
Det låter ju som en människa som går över lik för att nå framgång.
Ja, men det var så. Men så är det ju F1 också. Liksom. Det är ju cutthroat hela vägen. Ja, alltså sen, det var massa olika omständigheter. Men jag, alltså det racet gjorde ju faktiskt min karriär också. För jag låg krigade med Niki Lauda hela racet om fjärde plats. Och han var tvungen att komma förbi mig för att vinna VM-titeln. Och Enzo Ferrari satt hemma i Italien och tittade på TV. Va? Och liksom, så, här, så jag fick ju ett samtal veckan efter sen. Och då, från Ferrari. Där de ville att jag skulle komma ner och hälsa på i Maranello. Så det var egentligen så det började, hela diskussionen med Ferrari.
Jaha.
Och så körde du där då 85 och 86.
Så följande år blev jag ju där sen, ja, precis.
Ja, men du tog dina första poäng det året. Sen 85 så började du i Tyrrell, va?
Nej, innan du gick, ja, det var ju så bara ett inhopp där, va? Ja. Med Tyrrell, jag hade ju ingenting klart. Alltså jag skulle kört, jag hade 2-årskontrakt som jag hade skrivit med Tolman för 85-86. Men sen var det någon politik där med däcksgrejen. Alltså lång historia kort, så hade de inga däck. Så de kunde inte köra första racet i Rio då, i Rio de Janeiro. Och då var, men jag var där i alla fall, då bara för liksom att kolla. Va? Och då hade Ken Tyrrell hade något argument med Stefan Belloff. Så typ, alltså det här var, jag var vid banan då typ 8 på morgonen på fredagen. Självklart hade jag min järnväska med mig som man alltid hade på den tiden, liksom just in case. Och då kom Ken upp vid typ 9 och första passet började 10. Och frågade liksom, kan du köra? Ja, för fan, jag har väskan, den ligger i bilen liksom. Så hoppade in bara liksom. Så det var, ja, men det blev alltså bara en one-off då. Va? Sen ringde Ferrari veckan efter. Och då hade de ju sparkat Arnoux. Så det var då, så allting hände med Ferrari på typ 3 dagar. Från alltså hela mitt liv förändrats sedan den dagen egentligen.
Ja, för där snackar vi kontraster från Shadow Ford.
Ja, ja, självklart. Självklart. Självklart.
Ja, hur var liksom den starten för dig? För jag tänker, du är i Formel 1. Du har tagit poäng inom Formel 1 som ändå är liksom det fetaste som man kan göra inom racing. Och sen liksom en nivå till då till Ferrari.
Ja, men det var ju det som var drömmen från början givetvis. Jag menar, med, så här, lite så hade vi 3 önskningar kanske man ska säga. Liksom, det var att bli Formel 1 för och köra för Ferrari och sen något annat personligt. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men, så att då, liksom, drömmen var äntligen uppfylld. Liksom, helt otroligt liksom, och hemligt möte med Enzo då i Modena, i den gamla fabriken där. Och sen liksom allt skedde på 3 dagar. Som allt i min karriär, liksom allt liksom in the deep end, var liksom get on with it.
Vi klämmer oss igenom resten av karriären här lite snabbt bara innan vi går vidare och sådär. Ferrari 85-86 innan det blev McLaren 87. Och under de här åren så gjorde du dina bästa resultat, va?
Mm, absolut.
Var det liksom skillnad på livet att vara F1-förare och att vara F1-förare i liksom i toppen? För du var väl ändå liksom femma, sexa, sjua, ja, typ?
Absolut. Ja, självklart är det ju det. Absolut. Ja, när man kör för de större teamen så är det ju en helt annan dynamik.
Och sen avslutades det med F1 88, 89, 90, 91 i Ligier.
Ja, det var ju en... Det var inte den bästa bilen i världen precis. De tog någon liten gamble där. Va? Och vi, Arno och jag som var ett stallkompis, då, vi brukade alltid skämta att det var aerodynamik by Isaac Newton. För det enda som höll bilen på banan, det var liksom gravity.
Ja, det måste vara skillnad då från McLaren. Och sen var det Onyx Ford, AGS Ford, ja, och sen Arrow där 91 innan du klev vidare.
Precis.
Vad var det som
sen var jag liksom ja, förlåt.
Vad var det som gjorde att det gick från McLaren till Ligier?
Ja, det var ju att McLaren signade upp Senna för nästa år sen. Va? Så då var det liksom...
Det fanns inget ledigt.
Det fanns inte så mycket options kvar. Då, va? Så jag tänkte att det är bättre att stanna i Formel 1 i alla fall än att liksom vara on the sidelines. För att då, va? Då är det ännu svårare att komma in sen. Så det var därför jag tog den liksom styrningen som en slags bridge där på något vis. För att se vad som skulle hända efteråt. Så.
Det borde väl varit betalt kvitterat då? Du skulle ha snott Sennas motor.
Ja, exakt. Ja, jag skulle gjort det, men det kanske var mitt stora problem i Formel 1 framförallt, att jag var lite för snäll på den tiden. Jag lärde inte mig tillräckligt fort liksom, att man måste vara riktig asshole egentligen för att liksom, få den. Man måste liksom slåss för sitt territory även inom teamen. Så att, det var kanske lite där jag förlorade många gånger.
Ångrar du det?
Ja, visst gör jag det. Nu självklart gör jag det.
Du, vi har en läsarfråga har jag till, faktiskt. Och det är SLH som undrar vilken relation du hade och har med Nigel Mansell.
Mustaschmannen.
Mustaschmannen, ja. Jag har alltid haft bra relation till Nigel. Vi körde ju, vi slåss ju mycket i Formel 3 innan vi kom till Formel 1. Det året jag vann efter mästerskapet, då körde ju Nigel också. Jag tror han kom fyra i det året i F3 i engelsk. Englands mästerskap där. Men vi har alltid haft bra relation.
Jag har alltid känt lite sådär, han har ju så himla häftig mustasch, och sen har jag liksom tyckt lite synd om honom efter den här fighten han hade med Piqué, som gick rätt över alla tidningssidor, och de anklagade, det var Piqué som anklagade hans fru för att vara ful och sådana saker. Så jag har alltid känt lite synd om, tyckte lite synd om honom.
Det var psykologisk krigföring på högsta nivå, kan jag lova. Nelson och jag var jävligt bra kompisar. Och han stressade ju Nigel, så det var helt sjukt, vet du. Allt han kunde hitta på, vet du, och för liksom få honom ur balans.
Var det mycket sånt bakom kulisserna spel, alltså inte på banan?
Ja, självklart.
Fulspel liksom.
Absolut. Så är det ju nästan överallt i alla teamen, va, men jag tror Nelson tog det till en helt ny nivå liksom.
Vad gjorde ni för grejer då där i liksom i depån och bakom kulisserna?
Det är preskriberat. Jag ska ge ut min bok en gång, men jag kan inte ge ut boken för en dag efter jag dör. För då ska jag säga allt.
Ja, men om det preskriberat spelar det ingen roll.
Nej, men jag vet alla mina gamla stallkompisar som då kommer liksom med, du vet, gevär ungefär, din jävel, du lovar att inte säga någonting liksom. Men det var rätt kul, alltså framförallt för McLaren var det kul, för där var det liksom super seriöst hela tiden liksom, med allting med jobbet att göra. Men sen liksom, okej, wrap it up liksom, okej, nu är vi klara, nu går vi och käkar middag och ha kul. Och då var det liksom helt annan inställning på allting. Va? Så det var liksom jobb är jobb, när vi slappade var det liksom en helt annan grej. Va?
Var det mycket festande på den där tiden? Jag tänker ju i och med att man liksom rökte sig när man förlöste barn.
Nej.
Jag tänker att man kanske kan komma bakfull och köra bil.
Jag drack inte en droppe alkohol på typ 15 år, 20 år nästan. Så det var liksom festande och sånt, det var väldigt lite egentligen.
Så det var inte sällsynt alltså? Eller du stod inte ut?
Nej, men alla tar ju sitt jobb seriöst, absolut. Du vet, det var ju det enda man tänkte på. Var ju liksom, man ville ju bli världsmästare och liksom, hela sitt livet var ju dedikerat på det. Liksom träning, fysisk träning och allting sånt. Och liksom testning och liksom hela tiden kontakt med ingenjören. Man är, alltså, ingenjören och föraren är ju som ett äktenskap. Man spenderar mer tid med sin ingenjör än man gör med sin fru under den perioden man kör nästan. Och man lär ju känna man. Så att, jag menar, den kemin mellan föraren och ingenjören är otroligt viktig. Så det är liksom att man är nästan tvingad mer eller mindre på bägge håll och liksom spenderar så mycket tid ihop så man liksom, ingenjören fattar, när man säger någonting så fattar han direkt liksom vad det gäller till slut. I början är det alltid lite tufft så här att få den här kemin att funka om man har en ny ingenjör, en ny typ och sånt.
Och tavlorna bakom dig då? För den som inte har surfat in än och kollat på din konst. Du jobbar liksom i, du är racinglegendar och racingagent, men även konstnär.
Ja, det låter lite konstigt, men så är det just nu. Ja, så är det just nu. Det har varit så länge, fast jag har inte gjort så mycket väsen av det på många, många år. Jag målade ju nästan hela min Formel 1-karriär också. Det har liksom varit min hobby hela mitt liv, kan man säga. Jag var alltid var intresserad av konst även när jag var liten. Min morfar var konstnär, så jag brukade stå jämt på honom och titta på honom när han målade när jag var typ 5-6 år gammal. Och sen när jag började tjäna lite pengar på racing så började jag samla lite konst här och där. Och sen utvecklade det sig. Så det var egentligen ganska konstigt hur jag började måla själv. Det var Elio De Angelis som var en av mina förkollegor under den tiden. Vi var väldigt, väldigt bra kompisar. Nästan som bröder. Så vi umgicks hela tiden och hade mycket, mycket gemensamt. Och när han körde ihjäl sig, då jag var där och försökte hjälpa honom med bilen och allting sånt. Det var väldigt traumatisk upplevelse för mig. Så någon anledning, jag vet inte egentligen varför, så gick jag och köpte en duk och lite färg och lite penslar. Så ville göra någonting i hans minne. Och sen, det var något som liksom klickade då helt plötsligt. Och sen dess har jag målat i princip hela mitt liv.
Jaha, det blev som någon slags bearbetning då?
Ja, det var väl lite terapi av något slag. Alltså, det var det ju, men det är det ju fortfarande nu liksom. Jag är glad att jag har hittat konsten efter jag slutade köra själv. Liksom, för det är svårt, jag tror att när man liksom har varit så inblandad i sport på så hög nivå så länge, så är det stort vakuum när man slutar helt plötsligt. Jag tror många idrottsmän har problem med det, och det ser man ju ofta liksom, att de går lite vilse här och där, va? Men konsten har tagit över för mig liksom, så nu gräver jag mig precis lika djupt in i min konst som jag gjorde i racingen hela mitt liv liksom. För det är liksom all consuming liksom, med racing, man lever, äter och sover racing hela tiden liksom, när man är aktiv i det.
Men om man tittar på dina konstverk, om det nu är de som lyssnar på podden inte har sett dem, så kan de gå in på din hemsida och titta på en hel del av dina verk. Det är ju väldigt mycket racing i de verken. Jag tänker på de här tavlorna med de här härliga färgerna som jag just nu inte kommer ihåg vad de heter. Vad är det som gjort att du har valt att lägga racerbanor som dina motiv i mångt och mycket?
Jag vill alla var på mig liksom att jag skulle måla bilar, men jag tycker det känns lite för klisché för mig att måla bilar hela tiden liksom. Jag har hållit på hela mitt liv och kört bilar liksom, och för det finns så många tusentals konstnärer som målar bilar, racing och allting sånt, så det känns lite fel. Så det är därför jag började egentligen med de här porträtten, det här mycket mer figurativa som du ser bakom mig här. Är ett porträtt av Marlon
Brando. Jag ska säga för den som lyssnar på den här podden då, ser ju inte, men det kan ni ju göra genom att gå in och kolla på hemsidan. Men det är alltså porträttbilder på personer med då text ovanpå, eller hur?
Exakt, alltså det är egentligen texten som ger tavlan mening då. Det är att vi försöker få en reaktion från tittaren då liksom, vad som de blev skratta, blev arga eller blev tanksamma liksom, på något vis. Liksom, det är citat då, från de här olika subjekten som jag har målat. Då. Och sen de här abstrakta då, som är alla döpta efter olika kurvor eller partier på olika racerbanor. Det är liksom inspirerade av just de banorna av olika anledningar. Sen har jag börjat med en ny serie nu som precis har börjat ge ut nu, som är faktiskt bilar.
Du hamnade där.
Jag gav upp till slut, alla tjatar på mig. Men jag gjorde, alltså det är lite annorlunda. Det är inte bara bilar, liksom en bil, utan det är mer som en... inspirerat av Surratt, Pizarro, den här pointillist-stilen från impressionistperioden kan man säga. Med lite, alltså bilen är i bakgrunden, men det är liksom lite, försöker skapa det här, lite den här känslan av det här kaoset som man får när man tittar på en Formel 1-bil, eller framförallt när man kör en Formel 1-bil, liksom, så att färgerna blandas och så blir det liksom en explosion av färger, men bilen finns med i, liksom, i mitten där någonstans också.
Det är lite som att åka i light speed fast med färg, ja, om man hade varit i Star Wars,
rätt bra,
Star Wars film.
Exakt, faktiskt rätt bra beskrivning.
För den som inte ser. Ja. Det första jag kommer att tänka på när du säger att du var konstintresserad redan när du körde. Fan vad man önskar att dagens sportstjärnor liksom, kunde sitta och måla tavlor istället för att sitta och liksom, spela tv-spel och streama på Twitch. Fan vad det skulle vara uppfriskande om en enda person kunde göra det idag. Någon sport på i världseliten.
Ja, det håller jag nog med om till viss del faktiskt.
Sällsynt i dagens samhälle. Jag vill ju bara säga det också för den som lyssnar. Det är ju, när han säger att han sitter i sitt lilla galleri i Santa Monica. Det är ju ingen liten lokal vi ser här bakom. På en sån liksom fantastisk plats som där i... längs kustremsan i västra USA. Det är ett stort ställe du har nu.
Ja, jag hade ju sån tur att hitta det här. Så det är en gammal kyrka från början. Så det är väl någon slags auditorium. Så det är 400 kvadratmeter den här studion. Så det är jätte och helt magisk space. Det är liksom en gång i livet man hittar sån här liksom, lokal egentligen. Det tror jag, den är helt fantastisk alltså.
Du, jag har en sista fråga från mig här innan. Nu har vi ju suttit här och kacklat på ett bra tag. Men jag har en sista fråga. Du är ju konstnärlig av dig. På din Wikipedia-sida på engelska så står det så här att Joe Hanson was the inspiration for the song Speedway at Nazareth by Mark Knopfler. Kan man få höra vad det handlar om?
Ja, Mark är väl en av mina bästa kompisar i världen fortfarande. Vi är väldigt, väldigt goda vänner. Och vi träffades i Australien 85. Han var där och turnerade och kom till racet i Adelaide. Och vi hitted off direkt. Så, där liksom. Så jag satt och spelade på hans lilla, den här gitarren, Money for Nothing. Den här lilla elgitarren. På hans hotellrum försökte han lära mig att spela gitarr. Det insåg jag rätt fort att det var ingen karriär man skulle spendera så mycket tid på. Men i alla fall, då, sen har vi varit väldigt bra kompisar hela tiden. Och under den tiden då, så när vi liksom fortfarande inte... liksom, han var på turné någonstans, jag var och körde ett race någonstans. Så vi brukade ligga och snacka skit på telefonen i timmar ibland. Liksom, han är, jag vet inte, någonstans. Om allt mellan himmel och jord. Va? Och sen till slut så liksom... kompilerade han in det till någonting då liksom följde. Hela den året, under alla de snack vi hade hela det året liksom, så blev det en sång av det till slut. Liksom, och alla de olika banor som du följde, liksom allting vad som hände på de här banorna, så är det som vi snackade om då liksom hela tiden.
Ja, det är mäktigt ändå. Alltså, det känns ju som en given låt att sluta det här på. Mark Knopfler som då, alltså, både soloartist men även Dire Straits. Ansiktet utåt för röd strata, va?
Ja.
Både han och Clapton.
Men det var han tyckte framför det här med Speedway of Nazareth. Då, liksom, han tyckte, när vi snackade en gång då, så var jag i Nazareth. Oh, mate, where are you? I'm in Nazareth. Nazareth? Ja, det ligger i Pennsylvania in the middle of nowhere liksom. Och så blir det blir titel på sången i alla fall liksom.
Ja, men det är väl fantastiskt.
Ja, det är jävligt mäktigt att ha en sång uppkallad av sig av en sån legendar som Knopfler.
Ja, men det är rätt komiskt, för jag menar, det är igen, alltså, det är helt sjukt, för det här, alltså, jag glömmer aldrig när jag först kom till England och jag körde Kensington High Street. Jag kommer ihåg det kristallklart. Och så kom Sultans of Swing, kom på radion. Och det soundet har jag aldrig hört innan. Liksom, jag stannade bilen och bara sa, det här är helt sjukt alltså. Och sen liksom typ två år senare så träffas vi och sen blev vi bästa kompis efter det. Det är liksom så här ett helt sjuk händelse egentligen. Ja, verkligen. After 2000 came 2001. To be the new champions, we were there for too long. From springtime in Arizona till fall in Monterey. And the raceways were the battlefields and fought them all the way.
I mean, med det sagt då, så tar vi och tackar Stefan Lill-Lövis Johansson och önskar dig stort lycka till med dina föradepter som du har nu som agent och med din konst i The City of Angels, Los Angeles, och spana in på hemsidan om du vill.
Tackar.
Så kan ni kika på tavlorna och se om ni kan beskriva det bättre än vad jag gjorde det med light speed i färg.
Exakt, ja, men det är bra beskrivning. Absolut.
Och ni som har lyssnat även den här veckan trots F1-uppehåll, håll till godo, för att nästa vecka då blir det ett rejält uppsnacksavsnitt inför återstarten av Formel 1-säsongen, eller hur Anna?
Det blir det. Och du Stefan, vem vinner?
Vem vinner VM, menar du? Ja, det gör ju Max. Nej, det tror jag inte. Någon kommer i närheten. Det är för stort gap nu, tror jag, för att liksom ändra någonting.
Okej, så här då. Vem vinner nästa säsong?
Det kan bli intressant. Men jag tror fortfarande... Alltså, jag tror Red Bull... Jag sa det här för 2 år sedan. Max Verstappen, Red Bull och Honda, även om det kallas för Honda, så är det ju Honda, kommer att dominera nästa 10 år. Och där håller jag fortfarande fast vid. Så jag tror Red Bull är favoriten nästa år också.
Mm, så blir det byte då lagom till 2026 när nya motorerna kommer in, eller?
Mm. Vi kan ju se vad som händer med aerodynamiken också här. För jag menar, det kanske är en lite rolig poäng där, tycker jag, med det här. Med, alltså, som bilarna är nu i år. Med det här, alltså ground effects-bilarna. Jag kommer ihåg... När jag precis började köra Formel 1, då hade vi fortfarande, med Shadow då, så hade vi, det var också ground effects. Och det största problemet vi hade var ju porpoising hela tiden. Och det var liksom, på vissa banor blev det alltså blackout, man tog i ett grupp. Och det var liksom alltså, du vet, så här, så det blev blackout i typ 1-2 sekunder. Så man inte såg någonting, för det var så otroligt hård impact direkt då. Och... Men jag tänker nu liksom, så fort jag hörde det här med ground, jag tänkte, vad fan, hur har de löst porpoising-problemet då? Och sen första testen på året liksom, så är alla helt chockade över att bilarna är porpoising. Men roligt nog så är det, Ferrari har ju Rory Byrne kvar fortfarande. Han är ju konsult, han är ju typ 75 år gammal, bor i Thailand någonstans. Har ett rum fullt med tv-skärmar där han får all data, allting nedladdat från alla tester, allting sånt. Och då liksom ringer de ju honom i sån här full panik efter första test. Ja, the car is porpoising like crazy. Ja, sant, det är självklart. Vi hade samma problem på den och den tiden. Liksom. Men vi brukade göra så här och vi gjorde det och det och det och det. Och sen liksom nästa dag så är Ferrari liksom bara pff, så här. Så att, men det är rätt konstigt att inget annat team har liksom konsulterat några av de gamla designers och ingenjörer från den tiden. För det fanns ju vissa trick, det kommer jag till och med ihåg, som vi gjorde för att liksom undvika åtminstone 80-90% av porpoising, va? Med olika grejer.
Vad var det då?
Ja, varje team har ju sina egna metoder, va? Men mycket hade ju, alltså fjädrarna är ju så hårda så det är ju knappt någon fjädring i bilen. Men alltså, även med aerodynamiken och göra lite olika grejer som får att liksom undvika så att det där riktigt suget på de sista 2 millimeterna innan bilen går i marken, att det undviks liksom.
Och nu lämnar vi plattan i mattan med Stefan Lill-Lövis Johansson till tonerna av Speedway at Nazareth med hans gode vän Mark Knopfler. So we came to America where we burned up at the lake, but at the Speedway at Nazareth I'm in the
steering wheel.